Välkommen till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till tändsticksasken.
Jag heter Nino Mick.
Jag heter Martin Engberg.
Jag heter Elin Bordy.
Och jag heter Jessica Schiefauer. Och normalt brukar det ju vara ytterligare en person som presenterar sig som heter Mattias Hagberg. Men han är inte här idag och vi har ännu inte riktigt hittat på var han är, men det kommer att komma under avsnittets gång. Vi har en gäst idag, Nino Mick. Det kommer att bli en del gäster framöver i podden. Betyder det att panelen börjar tröttna på varandra? Nej, det betyder det absolut inte. Men ibland så dyker det ju upp saker. Böcker, författarskap som man inte bara ska låta bli att prata om när man får lust att prata om det. Och därför så har vi dig, Nino, här idag. Poet, slampoet, svensk mästare i Poetry Slam, lokförare och nu även romandebutant med verket Vulkan. Den har vi läst. Och det, that was a ride, om ni ursäktar språkbyte. Och det finns jättemycket saker som jag och vi vill prata med dig om. Och vi kommer nog vilja prata om lite olika saker, för vi har liksom så lite olika saker som vi är nyfikna på. Men jag tänker så här, vill du börja och berätta vad det här är för roman? Eller vill du att någon annan ska göra det?
Ja, någon annan kan gärna göra det. Det känns också hedrande att vara här, för jag kör ju som sagt tåg, så jag lyssnar ofta på den här podden. Det är kul att se bakom kulisserna. Men så jag kan fortsätta bli bortskämd, någon annan kan gärna få berätta.
Ja, men precis. Så här rörigt är det innan vi kommer igång. Det har du precis fått se. Och så här inte rörigt är det när vi väl har kommit igång. Eller hur var det med den saken? Okej, men när jag fick den här boken i min hand så mötte jag först en väldigt intressant röst, för den berättas av ett kollektiv av människor som inte längre finns. Och det här kollektivet kan röra sig runt i andra människor i Tidaholm, tidigt 1900-tal. Och allting cirkulerar kring tändsticksfabriken Vulkan, som är bygdens hjärta och också på många sätt bygdens och människornas smärta. Mm. De här rösterna besöker huvudpersonerna så att vi får lära känna dem. I centrum står Sara som är gift med Salomon, som har två Sara har två barn från en tidigare icke-gift relation. Det gör det hela komplicerat. Salomon i sin tur är unghinkare. Och det tänker jag att jag lämnar över till dig och förklara. För det är också en central del i romanen. Olika politiska ställningstaganden under den här tiden.
Ja, men vi är som sagt i början av 1900-talet i en liksom västsvensk eller egentligen skaraborgsk stad som ju heter Tidaholm då. Och vid den här tiden så fanns det ungsocialistiska klubbar runt om i landet, även i Tidaholm. Den var väl hyfsat liten liksom. Men, och de var ju från början Socialdemokraternas ungdomsförbund, men sen genom en liksom splittringsprocess under några år där, 1908 var det väl en sorts kulminering kan man säga, så blev de liksom sitt egna, så de var liksom vänsterfalangen av Socialdemokraterna, vilket på den här tiden säger en hel del, de anarkister liksom. Om man har hört om sprängdådet på skeppet Amaltea i Malmö 1908 på sommaren där, så var det några organiserade ungsocialister, och de kallades också unghinkare eftersom en ledargestalt inom den rörelsen heter Hinke Bergegren, också känd för att förespråka preventivmedel. Så att de var, ja men vi kommer säkert in på dem igen, men de var högt och lågt, eller vad man ska säga. De var en mångfacetterad liten grupp.
Det finns så enormt mycket i den här romanen. Den följer ett antal olika liv, ett antal olika dilemman, ett antal olika relationer som går kors och tvärs och förstör och påverkar varandra på massa olika sätt. Men jag tänker att vi kanske ska börja och centrera oss kring själva fabriken och rösten som berättar. Och då vill jag återigen att du ska prata om det, Nino, så att jag inte spoilar eller säger för mycket. Vad vill du säga om rösten? Vad vill du säga om fabriken som liksom centrum i berättelsen?
Jag kallar dem viet ganska ofta, eller de döda typ. Andra har sagt spöken eller andar eller så, det går också bra. Men det är ju ett vi liksom, som berättar, det är inte det hela tiden, för det blir ju också som en sorts tredje persons perspektiv, eftersom de här liksom också berättar om andra och också går in i liksom andras tankar och så, som du sa. Men viet är ju 46 döda flickor egentligen. De är mellan 11 och 20 år gamla ungefär. Och det baseras ju på en verklig händelse, en industribrand eller en liksom, ja, arbetsplatsolycka kan man väl säga. Men där de dog helt enkelt, det var 1875, så det var liksom några år tidigare i den här berättelsen. Så de har legat i marken ett tag kan man säga, i en massgrav i Tidaholm. Så det är ju den verkliga, eller en av de liksom verkliga förlagorna. Mm. Sen tar jag med friheter och ger dem en röst. Och det kom till ganska sent i processen.
Gjorde det?
Ja, är ni överraskade?
Ja. Ja, det var faktiskt därför jag räckte upp handen, för det var det jag ville fråga. Ja. När i processen kom du på att du skulle använda den här rösten?
Det kom lite som en blixt från klar himmel. Jag hade liksom kört fast lite och då, ja men ett halvår innan den blev antagen i princip. Alltså det var den sista nyckeln, så jag skrev igenom alltet från början till slut. Mm. Nej men det var jätteviktigt.
Alltså det här tycker jag är jätteintressant. För jag tänker det där är ju en sån sak som utgör en viktig grundkonstruktion i den här romanen. Mm. Eller liksom en förutsättning. Det låter också som att saker och ting föll på plats när du hittade den då.
Ja.
Men hur var det innan då?
Innan var det fortfarande en kollektivroman kan man ju säga, med de här, alltså Sara, Salomon, Berta, alltså nu namedroppar jag lite, men många, alltså alla var på plats, plus två till, en fotograf och hennes syster, alltså mer borgerlig konstellation, som också har en verklig förlaga som jag tyckte var så himla fina och spännande. Men de fick ju ryka, och då gjorde jag liksom det urvalet, ja, men både för att det kom in då 46 nya personer.
Okay.
Men också för att då var jag tvungen att ha dem och deras blick som en lins liksom att titta på, vilket var en jättebra inramning. Och de var helt enkelt inte så intresserade, tror jag, av de här liksom, fotograferna som höll på med saker. Så. Utan de, eftersom de också dog på fabriken, det var deras liv och deras arbete och deras död, och då var det som blev fokuset.
Vad var det som gjorde, bara en sista på fråga, vad var det som gjorde att du kom på att men så här ska jag göra?
Alltså det blir som en cirkelrörelse i alla fall i mitt huvud, för jag började ju i den katastrofen. Det var det som fick mig att börja skriva, det var där mina liksom, arkivforskningar började. Men det kändes omöjligt, eller som att jag inte ville skriva om 46 döda, eller liksom döden. Jag ville inte att det skulle sluta med en stor brand, och så var det slut där. Men de var ju där som en liksom, skugga eller bakgrund i hela skrivprocessen, och som ett bakland till karaktärerna. Men sen så börjar de tala. Alltså det låter ju lite liksom, andligt nästan, men det var lite det också faktiskt.
Fantastiskt.
Ja, jag vet.
Ja. Ja, men det är underbart. Men det låter så, alltså, för det är ju så häftigt när man börjar läsa den och landar i den här rösten som jag tyckte var ganska ovanlig och väldigt fin. Och man har det med sig hela tiden med det här, liksom, där du svävar in och ut ur personerna, och ibland är man bara hos dina levande romanfigurer och ibland är man väldigt mycket i de här döda rösterna. Det är väldigt, väldigt sorgligt. Men det är nästan svårt att föreställa sig att det har varit på något annat sätt.
Ja.
Men så himla häftigt att du har haft det så att säga i bakhuvudet och sen bara säga, nej men de här ska fram, så börjar de prata. Det låter bara...
Vill ni höra något sjukt också som jag inte har berättat för? Att,
såklart!
Alltså, jag gav ju ut, jag har haft samma förläggare för båda mina böcker, men det var ju en tid däremellan. Och min förläggare var sjukskriven en period. Och så när jag liksom var tillräckligt färdig med manus så tänkte jag, alltså egentligen långt innan den här vi-rösten kom in, så hörde jag av mig, men det var inte läge liksom, för henne att läsa då. Och jag blev hänvisad till han som Fredrik Andersson, min redaktör då, istället. Men mina mejl handlar alltid i hans skräppost. Och ni kan tänka er ett liksom känsligt skede när man bara, okej, nu har jag jobbat på det här i 3 år, jag vet inte riktigt, jag kommer behöva lite hjälp tror jag, hur ska jag göra? Och så då att inte få något svar.
Det är hemskt.
Men om inte det hade hänt, då tänker jag att det hade varit en annan sorts bok, för det fick ju mig att ta liksom ett omtag. Det tog väl ett år då. Och sen kom vi rösten. Så att,
och det är därför de aldrig svarar på förlaget.
Ja, just det. Det hamnar i
skräp. Ni nog kommer att tänka efter.
Ja, precis. Jag svarar inte nu. Det kommer bli en bättre roman om jag skiter
just det.
I det.
Just det. Ja, men så då har jag något att se fram emot nästa vända här också. Då, en tystnad. Nej.
Ja. Ja, det är speciellt.
Ja.
Uppmaning till alla förläggare där ute. Se till att lägga till alla kända adresser så att de inte hamnar i skräpposten.
Jag tror det
är
hänt nu i alla fall.
Men jag tycker också att det är intressant, för det är också ganska ofta som slumpen har den påverkan på ett manus. Att någonting händer som är så här, man tappar bort en version eller datorn pajar. Det händer ju kanske inte nu, men den typen av saker. Och så är det förlösande i slutändan. Ja. Eller så,
Måste ha varit förlösande efter en ganska så frustrerad tid.
Det fanns mycket att förlösa när det...
Ja, exakt.
Så. Men du sa också att den här virusen, den kom till ett halvår innan du skrev avtal. Var det så du sa ungefär?
Ja, så borde det bli.
Ja. Men jag tänker, hade du, även om det var skräppostproblem och sådär just då, hade du visat någonting av det här manuset för förläggare innan, eller var det...
Nej, det hade jag inte. Fast jag kände ju att det var rätt, och så frågade jag, min förläggare var tillbaka i tjänst vid det laget. Och så hon läste liksom första halvan efter 3 månader, tror jag. Och så fick hon läsa det sista sen. I juni.
Och då fanns den här virusen.
Ja, precis. För då hade jag hunnit skriva igenom halva. Liksom, och så skrev det sista. Så jag fick veta att jag var på rätt spår. Liksom.
För jag föreställer mig där en kort sekund. Förläggare säger ju ganska ofta, åtminstone i min erfarenhet, att förläggare ofta säger du borde stryka ganska många karaktärer. Och så föreställer jag mig bara situationen där författaren kommer och säger du, jag har lagt till 46 nya. Och förläggaren bara, vänta nu här. Men då uppstod aldrig den situationen. En annan sak som den här romanen cirkulerar kring, det är ju arbetarkamp, arbetarrättigheter och alltså de kampmedel som vi fortfarande har, ungefär samma skulle jag säga, och som den här tidens människor hade. Och det är ju strejken, rätten att strejka. Det är väl en ganska vacklande rätt för de här människorna. Du får gärna berätta mer om det, liksom intresset för det. Utgångspunkten till att det finns ytterligare ett centrum då som handlar om strejk och arbetarkamp.
Den här romanen utspelar sig egentligen sommarhalvåret 1909. Och det är ett turbulent år med många konflikter på mellan kapital och arbete. Och det blir storstrejk då ungefär mitt i romanen och i början av augusti. Hur sammanfattar man detta? Men vi kan väl säga så här att mitt personliga intresse växte också för liksom strejk och konflikt, för att strejkrätten började inskränkas 2018. Det var ju här i Göteborg, det var Hamnarbetarförbundet, Hamnfyran som var i konflikt med Göteborgs hamn. Och jag var del av en grupp som jobbade med en kampanj egentligen för att försvara strejkrätten, kallades den. Så det var liksom mycket läsa på, mycket försöka förstå strejkens historia och försöka förklara dess relevans. Liksom. Vi lyckades ibland, men oftast inte. Alltså det tog jag aldrig fart som det behöver göra med en politisk kampanj för att det ska, för att något ska kunna stoppas, och det stoppades inte. Så att liksom vi lever med en inskränkt konflikträtt idag, och den som vill kan väl läsa på mer om det. Men man kan säga att jag liksom, ja, men tillbringade ganska många år med att inte skriva på den här romanen, utan att skriva liksom protokoll och olika andra texter tillsammans med andra. Och liksom dela ut flygblad och hålla på ganska mycket som de i början av 1900-talet också gjorde. Och då blev det liksom, det var väl därför också jag valde 1909 som år till slut. Jag hade ju kunnat valt vilket annat år som helst. Men för att jag ville lära mig mer om den konflikten. Och det som är liksom intressant eller som är annorlunda från idag, det är ju att den här tiden då hade inga, eller nästan inga liksom, regler hade satts eller liksom lagar runt hur är det när liksom arbetsköpare och alltså arbetsgivare och arbetare liksom kämpar för att vinna mark gentemot varandra. Det är ju liksom två parter, och på den tiden så var det ganska tydligt. Det var liksom inte några mjuka chefer på den tiden, kan man säga, utan de var ju hårda liksom. Det fanns väl liksom grader i helvetet även där, men det var ju hårdare eller hårdare liksom. Så vid den här tiden så har liksom Svenska arbetsgivarföreningen just formats, och det blir liksom en nationell organisation som samlar och försöker stärka disponenter, fabrikörer och kapitalister, medan arbetarna har Landsorganisationen, som är ju dagens LO också, som samlar en hel del arbetare, inte alla men ändå många. Och det blev liksom tydligt för mig successivt att speciellt arbetsgivarna ville liksom ha en storstrejk, de ville ha en stor konflikt och liksom provocerade fram den i en tid som var gynnsam för dem, samtidigt som liksom arbetarna var ganska mycket inträngda i ett hörn, och vad kunde de göra liksom. Så det finns ju något som heter lockout, som är liksom arbetsgivarnas motsvarighet till strejk. Så då är det att lockout, de låser ut arbetare, organiserade arbetare, och låter inte dem komma in. Så alltså, nu har jag redan gått in ganska liksom mycket i detalj, och det jag försöker ju i romanen att vara med människorna och inte på den här liksom organisationsnivån. Jag har bara behövt förstå det ändå, liksom vad som hände uppe i molnen. Men det som är lite klurigt med liksom att skriva en roman om en strejk som inte utgår från egentligen, ja, de i Tidaholm hade det så dåligt och de bestämde sig för att strejka för att det skulle bli bättre. Det är liksom bilden av en strejk, men i verkligheten så har det ju varit så, men det har också varit på andra sätt. Och storstrejken tillhör inte de liksom dramaturgiskt effektiva strejkerna för en författare, utan och då blev ju det intressant istället, att liksom försöka skildra så här, okej, men den här konflikten hamnar mer eller mindre i knät på de som jobbar på den här fabriken, och de är inte de första som går ut i strejk, utan det dröjer flera dagar innan de röstar för att gå ut i strejk till slut liksom. Och det är ju också en skildring av verkligheten liksom.
Men fanns den här idén att du skulle skriva romanen redan 2018 när, så att du hade branden i bakhuvudet? Är det så de här spåren har kopplats ihop?
Ja, men jag började liksom efterforska redan december 2017 var min första besök i Vadstena på Riksarkivet. Ja.
Vad var det som gjorde att du fick den första liksom idén? Jag vet att du har haft med dig den här upplevelsen av branden sen du var liten och var på besök.
Som jag berättat i några intervjuer.
Ja, du berättat det i intervjuer. Men när blev det till en del? Ja, men det ska jag skriva en roman utifrån.
Successivt och lite intuitivt, tror jag. Jag och Jessica gick en gång i en skrivkurs, det var länge sedan. Men det var 2014, tror jag, på Kvinnofolkhögskolan.
Är det så länge sedan?
Ja, det var den första årgången av den som heter Your Silence Will Not Protect You. Den är
10 år sedan.
Ja, den är superbra. Jag har gått också uppföljningsåret och träffade min partner där, så jag kan rekommendera den.
Av flera skäl.
Många skäl. Men redan 2014 då, så vet jag att det liksom började på någon prosa text som också hade en tändsticksfabrik i sig, men den var liksom lite ambivalent när den utspelar sig och sånt. Men alltså det har vuxit. Jag vet att, tror jag, att jag behövde skriva något om det. Jag vet inte varför.
Mm. Apropå strejk, vet ni att strejkkassan, LOs strejkkassa, räcker till att betala för alla LO-anslutna medlemmar i 500 år om de går ut i strejk.
Det, är inte...
det tycker jag är lite häftigt.
Absolut, Tesla kan hålla på hur länge
ja,
de
vill. Ja, jag vet. Det är så här, de kan inte, rent ekonomiskt kan de inte nöta ut det.
Nej, det, går det kan inte. De inte. Men det var ju annorlunda på den här tiden då. Ja. För då hade också Socialdemokraterna på olika sätt schablat bort den storstrejkskassa som fanns. För de hade liksom lånat ut det till olika Folkets hus och skulle starta en tidning och de skulle göra lite andra grejer. Så det, ja, men det fanns,
man kan tänka sig att det har hållit på sen ungefär då, att man har börjat
samlat på liksom, sig, ja.
Samla.
Mm, exakt.
Men det är ganska häftigt.
Ja, det är det.
När saker börjar på något sätt som vi kanske inte ens vet nu, men som är möjliga att använda.
Det var just, du nämnde Tesla-strejken, och sitta och läsa din roman, Nino. Samtidigt liksom så här, varje dag på nyheterna, så hörde jag precis när jag läste den, så var det väldigt mycket nyheter om Tesla-strejken. Och det var väldigt mycket hemska nyheter om de här, det var ju liksom en våg av arbetsplatsolyckor med bygghissar som rasade och så vidare. Alltså högervindarna generellt sett liksom, vi vill inte gå in på allt som de blåser med sig, men det var det födde varandra. Jag läste, jag befann mig i en verklighet och så läste jag om en annan verklighet som var liksom över 100 år sedan, och ändå så kände jag att fuck, ingenting har förändrats. Sen har mycket förändrats naturligtvis, det tänkte jag ju också hela tiden på. Men det tycker jag är en kärna i den här romanen som gav mig väldigt, väldigt mycket. Och det är just den här liksom, ja, men den här dragkampen som alltid har pågått om... Alltså så här, du måste ha arbetsgivare kanske. Vi har ett sånt samhälle nu, kanske inte måste ha det. Men vi har haft det länge, det verkar inte som att det är på väg bort i första taget. Och då måste du också ha arbetstagare. Och hur ska man liksom fördela... Hur ska man fördela resurserna? Hur ska man fördela rättigheterna? Hur ska man fördela makten? Och det går ju åt skogen för oss igen och igen och igen och igen och igen, har jag någon sorts känsla av. Och jag vet att jag skrev till dig att om du kan svara på varför vi fortfarande skrotar runt i det här problematiska, så borde du bli statsminister omedelbart, skrev jag till dig. Så jag ställer ju inte den här frågan. Jag pratar inte om det här för att jag tror att du kan svara, men... Jag föreställer mig att du har tänkt en del på det.
Ja, det har jag. Men jag undrar vart man ska börja. Jag tänker att om den här tiden så tänker jag, och jämfört då med slutet av 1800 och början på 1900-talet, så var det ju på ett sätt liksom hoppfullare då. För att det hade aldrig funnits fackförbund, så man visste inte vad man kunde göra. Så att organisera sig var alltså såklart oerhört hårt och svårt när man jobbar 10 timmar eller något, och sen ska man, alltså jag har sett de här protokollen och vilka tider de har möten, det kan ju vara liksom 10 på kvällen börjar de sitt möte, och sen vet jag att de ska upp klockan 6 och jobba liksom. Sen behövde de inte åka spårvagnen vid halva stan, men ändå. Fast vissa skulle ju istället då promenera från landet och in till fabriken. Men det de hade var ju liksom ett hopp kanske, och ett hopp, alltså det fanns ju liksom en fight som pågick mellan till exempel anarkister som var revolutionärer och ville liksom kullkasta kapitalismen överhuvudtaget och instifta liksom arbetarråd eller den typen av saker liksom. Och alltså bestämma, arbetarna skulle själva liksom bestämma över fabrikerna i samråd med andra fabriker liksom, och samhället. Men så Socialdemokraterna trodde på reformer. Och ett långt tag under 1900-talet, Alltså 1909 är ju mitt år fortfarande. Jag vet ju inte så mycket om 1900-talet senare. Men socialdemokratin såg ju ändå ut att kunna liksom åstadkomma jättemycket reformer och folkhemmet och allting. Men det som de här liksom ungsocialisterna, Salomon, Nathanael med flera skulle liksom ha påpekat redan då är att det gör inte av med grundproblemet som är liksom, kapitalismen överlag. Så frågar man dem, liksom, då skulle de ju säga, vad var det vi sa? Nu är ni tillbaka på ruta ett. Och grejen idag är ju kanske att man inte kan liksom engagera folk att så här, gå med i facket. Det är lösningen på alla våra problem, för att då finns det en massa exempel som folk också har rätt i, att det är liksom en LO till exempel är ju liksom en centraliserad, var det redan då och blev det ännu mer. Att man betalar sin, man ska betala sin medlemsavgift, och det är det man ska göra. Liksom. Mm. Kanske ta en ordförandepost. Ja, inte för att snacka skit om LO, jag hoppas på att få ett stipendium. Men det är i alla fall på mitt jobb som lokförare, så är det liksom ja, men det fanns det, i våras var det en vild strejk bland pendeltågsförare i Stockholm, men det kan ju inte, alltså det kan ju inte fackförbundet stå bakom den typen av strejk, trots att kanske majoriteten av arbetsplatsen vill det, för då blir det olagligt. Alltså nu finns de här styrkeförhållandena tidigt under 1900-talet och vidare har liksom lagt lagar som begränsar vad fackförbunden kan göra idag. Och det senaste är en inskränkning då av strejk- och konflikträtten. Och så nu, vad kan man, alltså, hur gör man nu? Jag vet inte.
Ja. Nej, inte jag heller, men jag känner att vi delar en del tankar i vad man borde göra.
Jag tycker alltid det är så intressant att läsa om, alltså, men jag gillar ju också historiska tider, men jag tycker alltid att det är så intressant att läsa om det där, kanske just det tidiga 1900-talet, när det finns det här hoppet. Vi ska gå samman, vi ska resa oss upp, vi ska göra skillnad. Och sen är det klart att de brottades med en massa olika saker och var splittrade. Men det, ja,
det är både, det är lite,
ja, men
nu,
precis. Liksom. Det är lite bitterljuvt på ett sätt, för att man kan liksom njuta av deras hopp och samtidigt så här ser man det från nu och tänker, ja, ja, hur gick det då? Vad blev det då? Men samtidigt skedde det ju en massa saker. Alltså, vi har ju inte 10 timmars arbetsdag.
Nej, exakt.
Till exempel.
Det är svårt idag, alltså, kanske att se vilka vinster som har skett och att det är dåligt att glömma bort det. Men jag får fråga en sak som har att göra med researchen.
Ja.
Just det här, den fackliga kampen har du ju egna erfarenhet av, och jag antar att du också har läst på. Och du har ju gjort väldigt mycket research för den här romanen, förstår man. Och det jag undrar alltid är ju så här, ja, men hur är det att förhålla sig till sånt material liksom? Jag tycker det är så lätt att skapa en känsla av att man har en viss skuld till all den här researchen man har gjort liksom. Att man, ja, då måste jag också använda den och så här. Du har redan sagt några saker som pekar på att du inte har använt allt, men hur har du förhållit dig till den frågan? Har det varit svårt som författare helt enkelt?
Just det, det är alltid också svårt att minnas hur det var i början av den här liksom längre processen. Men jag tror faktiskt att jag tycker om att rensa ganska mycket. Och tycker om att välja. Så nej, och också så här, jag kan vara bra på regler ibland. Och när jag förstod till exempel att de här döda flickorna som är de som vi får följa med, de som berättelsen filtreras genom deras intressen egentligen, deras liksom. De är ju mer intresserade av pojkar och dans och roliga grejer. Så det är snarare som att ibland när det har varit liksom strejkmöten och sånt, då har jag liksom låtit dem vara där, men samtidigt så har jag använt dem också. Ja, men att jag förstått att så här, men de blir uttråkade av det här. Liksom. De börjar titta på andra saker. Och det blir också en läsare, tror jag, ganska ofta. Eller så här, om man inte har strejken 1909 som sitt specialintresse, då har man ingen lust att läsa ett liksom, helt protokoll, även om jag tycker så här, oh, det är jätteintressant. Ja.
Så där fanns en dynamik du också kunde använda helt enkelt i skrivandet.
Ja, precis.
Du sa, det var jättebra sagt, du sa just strejken 1909 är egentligen inte så dramaturgiskt effektiv. och då tänkte jag, vad som däremot är väldigt dramaturgiskt effektivt tycker jag i din roman, det är ju hur det skiktas genom de här, alltså genom människornas bekymmer helt enkelt. För det, jag skulle inte säga att det här är en pedagogisk roman om strejk, absolut inte. Men däremot så är det en fantastisk inblick i, som du sa Elin, hoppet, förtvivlan och också liksom så här, vem har råd att överhuvudtaget gå på strejkmöten? Alltså vem har möjlighet att göra det? Hur ska man liksom prioritera det mot att skala potatis, mot att gå och samla bönke? Bönke var ett nytt ord för mig som jag har börjat använda, alltså kottar och pinnar för att man ska få fyr på vedträden i brasan liksom. Men å andra sidan, om ingen går på de här mötena, då kommer det bara fortsätta som innan och bli sämre och sämre. Och den, liksom så här, den frustrationen tycker jag du får fram så oerhört bra i var och en av dina karaktärer. Jag känner så väldigt, väldigt starkt med dem. Känner igen mig då delvis. Men precis som ni säger, det är ingenting att vara avundsjuk på den tiden. Så. Martin, du hade också frågor angående poeten kontra romanförfattaren som vi inte får glömma bort.
Jag undrar väl mer allmänt hur det har varit att byta genre, om du tycker att du har gjort det överhuvudtaget egentligen. Du debuterade som poet och har gjort Poetry Slam väldigt mycket, förstår jag det som. Och det här är liksom skillnaden mellan att skriva och framföra text på scen och att skriva roman. Jag tänker också, hur är den? Och sen tänker jag att det är också ganska tydligt att hur människor pratar är viktigt i den här romanen.
Ja, exakt. Poetry Slam, som är ju liksom tävlingsformen av en muntlig poesi eller estradpoesi, scenpoesi, höll jag på med liksom ett par år kanske. Men vann SM liksom ganska tidigt. Så, och sen har jag gjort liksom scenföreställningar och kanske känner jag att det är ett liksom ben, scenpoesi i det längre formatet. Och det gör jag fortfarande i regi av Riksteatern nu, turné i vår och så. Så på ett sätt så känner jag att jag inte har lämnat poesin. Däremot så känner jag att det är en väldigt annorlunda sak för mig än prosan, som jag tänkte på idag. Och då tänker jag att för mig är liksom romanskrivande ett sätt att leka och lära på något sätt för mig. Och att liksom, ja men alla de där sakerna som är form och berättelse och allt det kan jag gå loss på och fantisera precis som när jag var barn. Liksom. Det här är en värld, världsbygg och så. Medan poesin för mig är väl delvis världsbygg också, men också mycket mer rått och från. Alltså, jag vill faktiskt säga terapi, men inte så här 10 gånger hos en KBT-psykolog utan liksom psykoanalys, en relation jag har med mig själv och kommer fortsätta ha resten av mitt liv. Så det är liksom, det är mycket mer personligt för mig.
Ja, men jag tänker också på frågan om gestaltning. När du framför poesi på scen så är du ju där också med din kropp och din röst rent faktiskt. Och att det är också är något annat än att skriva fram gestaltningen. Eller?
Ja, absolut. 100%. Så vi får väl liksom se ifall jag liksom skriver fler diktsamlingar. Det utesluter jag verkligen inte, för det är ju också något trixigt och roligt över det. Men jag tror att jag känner att det ofta är mer en konstruktion för mig, och att den första boken var kanske det ändå. Att jag ville se så här, hur tar jag de här scendikterna som redan finns och hur kan de få en form som fungerar i en bok liksom, i en text.
Ja, så det går att tänka sig att du kommer fortsätta stå på scen med den typen av texter du står där idag, och att du kommer skriva romaner, är det så du tänker på det? Nu får du svara här. Så det är ganska viktigt vad du svarar när det gäller resten
exakt
av livet.
Exakt, för det. Men jag kan säga att jag gör efterforskningar och skriver nu med, och då är det en roman liksom. Så vi får väl se.
Okej. Okay. Jag nöjer mig med det.
Hur blev det dialekt? Det är ju, de pratar ju liksom på mycket dialekt. Själva berättarrösten är ju inte det riktigt, kan man säga. Eller så. Men det talade språket, replikerna, var det liksom något som gav sig direkt för dig?
Ja, jag tror det. Jag undrar också om Kullagulla har något med den här saken att göra.
Förmodligen.
Ja, förmodligen. För de som inte läst Kullagulla så är det liksom en ganska romantisk historia egentligen om liksom en barnhemsbarn som heter Gulla, eller Gunilla egentligen, något långt liksom namn. Och som i början pratar liksom bred, ja men småländska då. Men som också visar sig vara dotter till en... Vad heter
jag kommer inte ihåg, men...
Patron.
Patron, ja, exakt. Mm. Och som då får lära sig att prata fint lite senare. Alltså det finns ändå en så här... att använda repliker och dialekt för att liksom markera klassskillnad. Och det var väl det jag ville göra egentligen. Mm. Men det var en avvägning för jag ville liksom markera klassskillnad, men samtidigt västgötskan och tidamskan är alltså mest igenkänd som en sorts liksom så, särskilt sorts västgötsk humor kanske. Mm. Alltså hem till bögda, lite Eddie Medusa, lite ja, men roligt, snuskigt, rått. Och det har jag inget emot, men jag har inte sånt liksom lynne själv kanske. Och det hade ju inte heller de här ungsocialisterna, vad jag läste i protokollen var ju en annan ton. Mm. Så jag tyckte också det var liksom intressant att skänka västgötskan en annan, ett annat språk, att säga det här är också vår bygd liksom.
Har du fått kommentarer på det liksom? Jag tycker romanen är en roman och sin egen värld liksom, men dialekter kan ju vara en känslig sak.
Ja, det kan det absolut vara. Och jag menar, det här är ju ett konstrukt också. I allra högsta grad. Och dialekten i replikerna har också varit grövre. Men förlaget fick mig att dra ner det lite grann. Det kanske var bra. Men det roligaste var nog att Åseberg i en recension i DN. Som jag tycker jättemycket om. Trevlig recension att läsa, så att säga. Men många i Tidaholm hade också läst den recensionen, och det var liksom en aspekt som hon tyckte var negativ, och hon tyckte att alla lät så dumma med den här dialekten. Och det har ju fått många i Tidaholm att rynka på ögonbrynen.
Och bara, fattar inte alls. Det vänder de sig snarare mot oss bergen, mot dig, för du
absolut.
Tänker...
Absolut, men, har de helt klart.
Just det, men jag undrar om jag läste den också, för jag kommer ihåg att jag såg någon som liksom var på dig lite om dialekten. Mm. Jag tycker mer att det är en vanesak. Liksom. Man är ju inte så himla van att läsa det. Så det blir ju en väldigt tydlig, precis som rösten är väldigt tydlig, att det är ett vi, och sen liksom, man förstår mer och mer vilka det är som berättar. Så är ju det väldigt tydligt och lite ovanligt att det är repliker på dialekt. Mm. Men det ger ju också en väldigt tydlig bygdkänsla. Så, just tycker det. Jag.
Och alltså, det här är liksom inte en kulle jag skulle vara beredd att dö på. Men jag tycker också att det är viktigt att man inte ser svenskan som ett enda enhetligt språk, utan att liksom få fram, dokumentera i viss grad och liksom berika med olika dialektala ord och så vidare. Och det, ja.
Man kan ju tänka, annars så får ju norrländskan lätt monopol på den svenska litterära dialekt som så att säga är okej, inom citationstecken, eller där man så här, det är lite fint, det är PO, det är Sara.
Jag tänkte så här, Sara Lyman,
eller hur? Så att det är ju ändå en bra kulle, tycker jag, att kämpa för, även om vi inte dör där, att lite fler dialekter kan få synas än de fina norrländska. Så.
Det finns många andra dialekter att reclaima i litteratur.
Och sen är det ju en hårfin balans att det inte blir fånigt. Vi läste en roman av Sigrid Combüchen när jag gick på Skurup. Kanske En simtur i sundet, kan den heta det?
Eller heter den typ Korta och långa kapitel? Nej, det heter kanske en annan. De simmar i den också. Sorry.
Men där de pratar skånska, och det är också lite knepigt när man skriver ut alla diftonger. Folk ser inte heller jättesmarta ut innan läsaren liksom vänjer sig vid hur det ska låta in i huvudet. Så det är ju liksom en lite knepig.
Men är det inte alltid balans? Så med dialekt? Nästan.
Jo, kanske.
Det är väldigt svårt att inte få karaktärerna att verka lite boniga liksom.
Ja, jo, kanske. Men dialekter är ju så att säga per definition något som man då inte pratar i städerna. Jag generaliserar här nu, ja. Märker jag. Jag vet inte om jag håller med mig själv.
Nej, men det finns
ju, nej, men liksom den är ju svår, Stockholm. Ja.
Men det finns ju en likriktande effekt som åren också har, liksom, att alla och jag sitter där och funderar på hur Maria Maunsbach har gjort med skånskan.
Jag har inte läst.
I Lucky Lada. Nej. Det är också kul, för även hon har ju ett förflutet inom Poetry Slam. Så att vi kanske blir lite dialektalt intresserade.
Men jag tänker också att man har lärt sig att språket går att använda som en del av gestaltningen. Mm. För just dialekten är ju också, och sociolekten är ju ett väldigt bra grepp för att gestalta personer och säga någonting om varifrån de kommer och vad de kan. Och så. Mm.
Men det där var också en avvägning för att jag ville inte skapa avstånd mellan läsaren och karaktärerna, i alla fall inte. I alla fall inte arbetarna. Nej. För att jag ville ju att arbetarna skulle ligga nära berättarviet på något sätt. Ja, det var lite klurigt.
Men fick du läsningar innan romanen blev klar på där de skrev, men skulle du inte ta bort det helt och sånt?
Nej.
Det var tur.
Bra. Men däremot så använde jag ju liksom samma fast motsatt då. När det finns en scen mot slutet när man är liksom inne hos disponenten som har en sorts bjudning. Och då lät jag ju, då fick de prata med den gamla stavningsreformen, tänkte ni på det?
Mm.
Alltså F det, istället för V eller vad det blir. Ja. Så att det skulle kännas liksom främmande och som ett avstånd typ.
Mm. Det skriver fram klass på ett för mig mycket effektivt sätt. Hörrni, det finns massor med mer i den här romanen som vi inte hinner prata om. Och som jag tänker att vi kanske inte ska prata om heller, för att det tycker jag att man ska läsa själv. Det finns ett antal kärleksrelationer. Vissa som är så att säga accepterade av samhället och andra av olika slag som inte är accepterade av samhället. Och de trådarna är också centrala i den här romanen. Det finns en, enligt mig, helt fantastisk karaktär som heter Berta, som inte har någon undersäke på grund av att hon har fått, alltså det är en sjukdom man kan få av fosfor, eller hur? Om man arbetar med tändstickor när det fortfarande var fosfor. Som gör att tänderna lossnar och man kan till och med förlora liksom hela käkpartiet.
Ja, man dog ifall inte käkpartiet knipsades av en doktor faktiskt. Eller något sånt där, att den angripna vävnaden var tvungen att ryka.
Berta är en gestalt som jag tänker att läsarna ska få bekanta sig med själva utan att vi ska prata så mycket om det.
Ja, ska vi tacka så mycket för att du kom.
Ja, det är väl dags att avrunda. Men vi har glömt en sak, och det är att vi har fortfarande inte hittat på vart Mattias är någonstans. Ni får gissa, kära lyssnare. Var är Mattias idag?